Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, och Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. Du får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Jag ska nu läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 8, vers 5-13. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma av svåra plågor. Jesus sade, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och jag säger till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och jag säger till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk.
Den här texten beskriver ju en ytterligt konkret situation, skulle man kunna säga. Jesus botar en människa, och så mycket, mycket mer än så är det inte som händer på ytan. Men den där smått bizarra diskussionen med den romerska officeren väcker ju några frågor faktiskt. Situationen är ju sån att han då som jämför sitt eget ledarskap med vilka befogenheter Jesus då förväntas ha enligt hans tycke. Alltså han tillhör ju en hatad ockupationsmakt. Det är lite som en tysk naziofficer skulle argumenterat med en norsk frihetskämpe under andra världskriget i Norge. Det som framkommer då i den här ganska märkliga situationen är ju då frågan om varje enskild människas helt unika beröringspunkt till Jesus. Och det här ska jag försöka förklara och bena ut lite idag. Jag tänker tillbaka på alla olika samtalsgrupper som jag har haft genom åren. Det började redan på tidigt 80-tal när vi bjöd in till så kallade upptäckargrupper på Dafgårds. När jag jobbade där, en stor fabrik, samlade människor och talade om tro. Ganska intressant var det. Och i viss mening blev det som när det som Torsten Åhman påstod, att när ordet verkar så blir det antingen väckelse eller upplopp. Alltså lika många entusiaster som motståndare i det som pågick fanns det faktiskt. Eftersom åren gick då så blev ju de här sammansättningarna väldigt olika. I många avseenden så har alla de här grupperna, alla dessa samtal och alla dessa möten varit, ska vi säga, avspeglingar av hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Och även hur det sett ut även på den tiden när den här texten skrevs. Det vill säga, man kan förhålla sig till Jesus på olika sätt. Och frågan som man då ställer sig inför honom, både då och nu, är om jag vill, om jag kan, om jag finner det rimligt att tro. Romarbrevet har ju ofta använts, och särskilt då de tre första kapitlen där Paulus i de två första gör en slags allmän analys av hur vi människor förhåller oss till Gud och livet generellt. Och som sedan i det tredje kapitlet landar i det här med en rättfärdighet som inte bygger på lag utan på tro. Den texten som Linnea läste finns ju då med i det här sammanhanget, och den här säger ju att här står förkroppsligat en rättfärdighet som inte är beroende av lagar och regler men av tro. Och då uppkom ju frågan, varför ska Jesus vara en del av mitt liv och på vilket sätt? Den här frågan kanske man ovillkorligen måste ställas av den som på allvar vill närma sig den kristna tron. Alltså, varför ska Jesus vara en del av mitt liv? Den frågan har jag ägnat snart 30 år åt att besvara i olika sammanhang. Det borde ju gå lätt som en plätt, kan man tycka. Jag är ju lite som Zlatan. Det vill säga, jag är proffs, inte på fotboll dock, utan på Jesus. Jag utövar inte mitt intresse för Jesus som någon slags fritidssysselsättning endast. Jag är professionell, jag har betalt för att gång på gång besvara frågan och ge människor en insikt om varför Jesus ska vara en del av just deras liv. Jag har betalt för att göra mål i den meningen. Alltså, inte med fötterna utan med ord. Och något lite kunskap och en del pedagogik, så har jag då till uppgift att ge människor en god insikt om varför Jesus ska vara en del av deras liv. Jag insåg att veta hur man gör är en sak, men att faktiskt göra mål är en helt annan sak. Varje människa då med minsta intresse för fotboll kan ju säga hur ett bra mål ska se ut. Men att verkligen göra det där målet är en helt annan sak. Det gäller även för proffsen, det gäller för Zlatan Ibrahimovic, det gäller även för Jesus Kristus. Att tala om tro är en sak, men att faktiskt tro är en helt annan sak. Och jag har med tiden insett att mina erfarenheter av Jesus under åren är som specifika matcher som var för sig aldrig kan upprepas en gång till. Varje dag så står jag på planen igen. Och hur livet utspelar sig för mig just den här dagen, det har jag ingen aning om. Jag kan inte säga hur det gick förrän den dagen är slut. Jag har många erfarenheter av Gud. Och alla har betytt olika saker. I början av 1980-talet så var jag en ohängd spoling som just då behövde mod att ta lite vuxet ansvar. Det hade sin historia, det hade sin betydelse och sitt sammanhang. De gånger som jag lidit förödande nederlag sen då, som den kloka och vuxne som jag förväntades vara, handlade om upprättelser, förlåtelse, nyorientering, alltså helt andra saker. De gånger som det handlat mer om tankens ljus över livet, över mina olika roller och min eventuella betydelse för mina medmänniskor och omvärld, så har det handlat om ytterligare andra saker. Jag kan konstatera att Jesus och ingen annan vid dessa tillfällen gjorde skillnad. Att det var han som avgjorde just dessa matcher. Att det var jag som genom min tro på honom lät honom föra det hela i mål. Och jag kan i efterhand konstatera att alla dessa snurrande bollar som kunde tagit vägen vart som helst faktiskt kom i mål till slut. Jag vet hur sånt går till. Tro mig, jag är en bra bit över 60 år och jag äger än idag inte en klockren känsla för var gränser börjar och slutar. Livet är ett konstant högriskprojekt projekt vad mig anbelangar. Men jag vet hur Jesus jobbar när det är skarpt läge. Och lika lite som ens den store Zlatan under pågående match kan åberopa att han fick in bollen i mål förra gången, lika lite kan jag åberopa det som har varit den dag som nu är. Hur kommer det att gå då när jag vid eventuellt nästa samtal ska försöka förklara poängen med att just låta Jesus vara en del av någons liv? Ingen aning faktiskt. Den dagen är bollen inte mer i mål för mig än för någon annan som eventuellt och på fullt allvar är intresserad av den saken. Men jag är fullständigt säker på att Gud är med oss även den gången. Det enda vi behöver göra är att sätta den i rullning. Bollen alltså. Samtalet. Trons handlingar. Och allt det där som vi som kyrka vill göra och förhoppningsvis gör. Som kristen församling så är vi ju alla summan av en massa människors olika tro. Vi har erfarenheter och kunskap, nyfikenhet och intresse gemensamt och individuellt som gör att vi är här, att vi är med. Nu har det gått ett år och vi har nästan inte haft någon verksamhet på grund av pandemin. Vid den här tiden skulle vi normalt ha haft årsmöte och så skulle vi då sammanfatta vad vi hade uträttat under 2020. Ja, det blev som det blev. Det kommer i alla fall att bli annorlunda kommande år, tror vi. Men oavsett vilket, när vi sammanfattar vår verksamhet och när vi ser framåt så gör vi det för att vi ser den kristna tron som en god teori, en sund filosofi och en bra värdegrund. Vi vet hur man gör mål. Det är därför vi vill få kyrkan igång med verksamheter igen, för vi vet ju att det är då som spelet börjar igen på riktigt. Vi vet hur man gör mål och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här som råder nu. Men det är mer än så. För på samma sätt som en fotbollsspelare inför en straffläggning eller som en gammal pastor som ska försöka klargöra för sina vänner varför just Jesus ska vara en del av deras liv, så kan vi som församling inte förlita oss på det vi har gjort tidigare. På det vi lyckades eller misslyckades med förra gången. Därför att det är alltid i nuet allting sker. I texten som vi lyssnade till inledningsvis så ges ett enda exempel på hur detta kan te sig. Att tro är att vid varje tillfälle besluta sig för att målet går att uppnå. Guds nåd är var morgon ny, står det ju.
Vi ber. Gud, vi ber till dig i den här ovana situationen. Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra. Hjälp oss att hjälpa och värna varandra i en tid där vi behöver hitta nya mönster i vardagen. Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd. Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga. Vi ber om din tröst när vi är rädda och har ont. Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen. Kom med hopp och ljus till oss och hjälp oss dela hopp och ljus med andra. I Jesu namn. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.